varmt välkommen till programmet Möt en norrlänning på Hopmorgon. I det här programmet lyfter jag människors livsstories, för jag vet att vi alla bär på en spännande historia. Min inspirationskälla är min alldeles egna mor, som genom mitt liv berättat om de människor hon har mött och alla de människor som kom och gick hem hos oss. Idag kommer ni få lyssna till Charbel Gabro som kom som fyraåring tillsammans med sin mamma, pappa och sex syskon till Sverige. De lämnade Syrien i hopp om något bättre, men livet i det nya hemlandet blev tufft. Föräldrarna hade svårt att hitta sin plats och barnen upplevde ett starkt utanförskap. Här kommer Charbels story. God morgon, god morgon! Se om jag ska unmuta han först och främst. Nu kanske han är med här på linjen. Hör du mig, Charbel?
Nu hör jag dig.
Nu hör
ja,
du mig.
Nu hör jag dig.
Men uttalar jag ditt namn rätt?
Och hur sa du mitt
Charbel.
Namn då?
Charbel.
Charbel.
Charbel. Så ganska bra gjort av mig.
Mycket bra.
Mycket bra, mycket bra. Hur står det till?
Jo, men det är bra. Det är morgon, solen lyser och det är klart man tänker på vad som händer i Sverige, valet och allting. Så ja, lite spänt vaknar man upp idag.
Mm. Har du röstat?
Det är klart vi har.
Bra. Gjorde du det på valdagen eller gjorde du det i förtid?
Nej, men jag gjorde det faktiskt igår.
Ja, det är samma här. Jag tycker valdagen. Det är lite kul att ha en liten sån där liksom, tradition kan man väl säga att gå på valdagen.
Så. Nej, men det känns i luften att det är någonting allvarligt som händer. Och det tänker jag, det är häftigt ändå att man får möjlighet att rösta. Men det är inte självklart att jag hade fått rösta om jag bodde kvar i Syrien.
Nej, men precis, precis. Men du, vem är Charbel Gabro?
Mm, bra fråga. Eller och jag hur? Tror beroende på hur man mår så är man nog inte olika människor. Men jag vet däremot hur jag vill vara. Jag vill vara en god människa. Jag vill vara en god person som ser det vackra och det fina i både i människor och det som händer. Men annars är väl jag också tror att jag är en social, god varelse som vill göra gott och vill ge tillbaka. Det är nog vem jag är.
Och du kallar dig kristen. Kan du berätta varför?
Jag är född i ett kristet hem. Jag är syrian, syrisk ortodox. Vårt modersmål det är ju Jesus språk. Men många av oss växer ändå upp med att religionen är en del av kulturen och kanske inte har den bästa relationen till Gud. Man har aldrig läst Bibeln och har ingen förankring i Guds ord. Men jag kom till tro när jag var 22, och 17 år sedan idag, det känns som en evighet. Och då vände hela mitt liv och någonstans där insåg jag att jag gav Gud en chans och jag sitter här med dig just nu.
Gött. Men det är ju det här med, alltså jag tänkte bara, du föreläser ju. Mm. Och hur ser din vardag ut idag?
Ja, det ser helt annorlunda ut. Alltså ingen dag är så likt idag. Så möter jag dig här. Det här är också en del av jobbet. För det är inte bara att stå på scen utan det handlar om att var synlig bara på sociala medier eller på nätet eller på om det är i radio eller tv, men det ser väldigt olika ut. Men den här veckan ska jag till Stockholm och vara med på något som heter Jobbfestivalen. Då ska jag faktiskt inte föreläsa utan jag ska moderera samtal om inkludering. Så jag har ganska mycket saker som är annorlunda. Men sen att driva eget, det spelar då ingen roll vilken bransch det är i. Man tänker ständigt på sitt bolag och det är en livsstil att vara egenföretagare. Men jag möter alla sorters människor, både gamla och unga och små.
Hur, om man säger, man kan boka dig som föreläsare eller moderator eller vad man vill göra så. Hur går man, har du som en, bokar du själv eller har du en agent som bokar åt dig eller hur funkar det?
Ja, men det kan funka på olika sätt. Enklast är ju när man går upp på min hemsida och skickar en förfrågan. Men annars så jobbar jag med flera agenturer eller förmedlingar som de kallar sig. Och ibland så är det att de skapar uppdrag till mig som jag aldrig fått. Ibland så ringer en kund till familjen för att ibland skriver folk på sociala medier: hej, jag hörde det för några år sedan och jag vill att du kommer till min nya arbetsplats. Vad har du för mejladress? Så det sker på många olika sätt. Men oftast är det ju att antingen de har hört mig eller hört talas om mig.
Jag läste lite grann om dig på din jättefina hemsida och den var ju väldigt informationsrik kan man ju säga. Och där står det ju att du bland annat har över 14 års erfarenhet av att arbeta med frågor kring integration, mångfald och inkludering. Och att du är en av Sveriges mest anlitade föreläsare och har i flera år arbetat på uppdrag av kommuner, myndigheter, företag, skolor och institutioner. Och du har mött mer än 10 000 åhörare, såväl nyanlända som etablerade svenskar. Och vad är det liksom svåraste när du ska upp och se eller inför publik liksom? Vad tycker du är det absolut svåraste där?
Det svåraste är nog att tagga till när man kanske är trött, man kanske är ledsen, man kanske, alltså, livet händer ju, men utöver att man ska gå på scen och prestera, men att tagga till, det har jag känt att jag har behövt hitta ett sätt att göra det på. Och jag tror vi människor, vi behöver också fundera kring hur presterar jag som bäst eller när är jag som mest närvarande. Och det har varit en grej jag har verkligen utmanat mig i, och jag har hittat ett sätt, inte alltid det funkar, men då tänker jag att varje gång jag går upp och ser så tänker jag att det kanske är sista gången i mitt liv jag får göra det. Och när jag tänker sista gången-metoden, för mig så handlar det om att jag blir totalt närvarande och har bara människor, alltså hjärtan och ögon framför mig, och då tänker jag att då ska jag slänga mitt hjärta på dessa människor. Det är där och då jag känner, okej, nu kör vi. Och den metoden är mycket kopplad till att min bror dog för 2 år sedan, och han sa ju oftast till mig när vi hängde i slutet att bror, det kanske är sista gången. Och det gav mig ett nytt sätt att se på de sammanhang vi har, de människor vi har runt omkring oss, vad vi gör, om det handlar om att idrotta eller stå på scen eller att träffa någon som man håller kär. Så sista gången har gjort livet mycket mer närvarande för mig. Jag ska inte säga enklare, för livet är inte enkelt, men jag känner att det här, det är nu jag kopplar in mig själv och mina känslor i vad som finns runt omkring mig. Och du som lyssnar och också kan känna igen det, att det inte alltid är så peppigt, men testa sista gången metoden och kolla hur det förändras för just dig.
Jag läste också att du som tonåring skapade en vision om att avdramatisera kulturmöten och skapa förståelse för olikheter. Hur kommer det sig? Kan du berätta?
Ja, men det har att göra med mitt egna utanförskap. Man har ju blivit utsatt, och inte för att folk har varit dumma, utan mer för att folk har varit rädda för mig. Jag är vuxen ålder i frikyrkan. Alltså, folk var ju livrädda så fort de såg mig i kyrkans värld. Och i kyrkan vi ska vara inkluderande, vi ska vara tillmötesgående. Men jag har tyvärr fått se jättemycket utanförskap i själva kyrkor. Då tänkte jag skulle vilja att man avdramatiserade när man såg någon som är olik en själv. Och då tänkte jag, det är en av grejerna jag brinner för, att avdramatisera kulturmöten. Och framförallt när man känner att någon inte beter sig som mig, någon kanske inte ber som mig, någon kanske inte doftar som mig eller har liknande kläder som mig. För när vi avdramatiserar möten med människor som är olika, det är då jag också tror att vi kan inkludera på ett helt annat sätt. Vi kan sänka tröskeln till kyrkan, vi kan sänka tröskeln till våra egna liv. Och då tänkte jag, vad hade jag behövt? Det försöker jag skapa idag.
Ja, men jag var med om det en gång på en arbetsplats faktiskt. Det var ingen, när jag kom dit som ny, ingen såg mig, ingen tog mig, liksom välkomnade mig, ingen liksom så. Och då blev jag så här, nej, vad är det, vart har jag hamnat någonstans liksom? Och, ja. Nej, och då kände jag, nej, det här går jag inte med på. Och på något sätt så kände jag, ja, men vad kan jag göra för att det här ska förändras? Det är så lätt hela tiden att skylla på andra. Liksom att, ja men titta vad de gör, titta så där kan man ju inte bete sig eller så vidare. Ja men kan jag ändra liksom kulturen eller liksom min miljö runt omkring mig så att jag kan välkomna de nya som kommer efter mig eller så vidare. Så att det är lite där, och jag tycker det är så härligt att höra dig liksom att, ja men du tog tag i det liksom, ja men det här var jag med om, det här vill jag förändra på så sätt. Och jag tror människor skulle behöva det mer att tänka så.
Ja, för mig är det självklart att tänka så, för jag vet ju vad jag saknade, och den saknaden som fanns och kanske finns än idag, där tänker jag, där blir min mission, för det blir mycket enklare om man har en koppling till vad man faktiskt gör. Sen har jag inte alla möjligheten att jobba med någonting de verkligen älskar eller brinner för det alltså, funkar inte så, men att utgå från sitt liv gör så att man blir förankrad på ett helt annat sätt. Och det är ju, nu frågar du mig om det avdramatiserade kulturmötet. För mig handlar det om hela mitt liv och min passion. Jag vill vara den jag själv behövde möta när jag var liten, eller jag var ny, eller när jag var ung i Sverige. Och jag vet ju som sagt vad som saknades, och då försöker jag skapa sammanhang för det, eller lyfta frågor som vi hade behövt lyfta. Som tyvärr man inte har gjort i Sverige. Men dessa frågor uppdagas idag kopplat till valet, kriminalitet och segregation, utanförskap. Men jag tror det finns så mycket andra nyanser ur dessa frågor som inte behöver vara destruktiva och att det är brott mot svensk lag, utan mer att men vad händer när vi krockar? Vad händer när både jag och du känner att ja, men nu blir det lite knäppt och lite fel? Jo, vi behöver pausa, ställa frågan, vad händer egentligen och hur kan vi mötas ur det?
Jag lyssnade på ett inslag där du var med och du berättade om Birgitta. Skulle inte du kunna dra den? Så jag tyckte det var så bra. Jo. Alla men behöver Birgitta, vi en Birgitta. Ju,
ja, Birgitta har också blivit en livsstil för mig, och det är så här jag har byggt upp mitt liv nu när jag analyserar hur, alltså varför är jag som jag är? Och jag tänker att vi behöver bli inspirerade av människor. Jag kom ner, jag var 7-8 år gammal, gick till skolan, och en av dagarna så tittade min svenska 2 lärare på mig och frågade mig, hur mår du egentligen? Och artig som jag alltid fått lära mig att vara mot vuxna människor svarade jag, men det är bra, hur mår du själv Birgitta? Så kollar hon på mig, tystnad, och jag tänker, okej, någonting kommer hända nu, jag kommer bli utskälld eller något. Och så frågade mig, är du hungrig? Och ja, det var ingenting jag hade reflekterat över. Men ja, jag var ju hungrig. Det var inte alltid det fanns mat hemma. Och inte att inte vi, att mina föräldrar inte brydde sig. Men vi har haft många människor boende hemma hos oss. Och många kvällar tog maten slut på kvällarna. Och därav morgnar det inte fanns något att äta. Så den dagen gav hon mig 2 knäckemackor. Och det är ju 2 knäckemackor som kanske inte betyder så mycket för du som lyssnar eller för dig. Men för mig så var det ju ändå en ståndpunkt i att ge människor saker de behöver. Och att våga ställa de så här konstiga och känsliga frågorna. För jag hade kunnat ta ut åt mig egentligen. Och det fick lära mig att jag vill också vara en Birgitta för människor. Är det inte fysisk hjälp jag ger till någon, så försöker jag ändå ge det emotionellt och ställa frågor och bekräfta människorna. Och det är något jag verkligen förespråkar, att hitta en Birgitta i ditt liv. Men framförallt, vem kan du vara Birgitta för? Vem kan du hjälpa? Och tänker man ur ett kristet perspektiv, alltså, nu snackar vi om Samarien, vi snackar om att möta människor precis där de är, där de befinner sig, och inte bara ge till människor som man känner. För det är väldigt lätt att vara fin och snäll mot dig nu känner jag dig varandra. Men det är så svårare att vara fin och snäll och god och vänlig och tillmötesgående med någon man inte känner, med någon som kanske är i ännu större behov. Och därav tänker jag att vi behöver fler Birgittor i vår värld. Och då tror jag någon hade blivit så glad där uppe.
Men så är det. Och här i Pite, där jag bor, så har vi nu sen, under pandemin så var det en ung tjej som blev utförsäkrad och men hon är så dålig, hon kan jobba och kanske orkar jobba 2 timmar per dag eller något sånt där, för hon har en sjukdom. Och hon börjar hjälpa människor. Nu heter det Helping Hands Norrbotten. Och hon såg ju ett behov hos människor. Att här i Piteå, man tror det inte, men det var otroligt stort behov av just mat, som du säger också. Det var jättemånga som hade, de gjorde allt för att behålla lägenheten. Så att någon hade bara saltgurka kvar i kylskåpet till exempel. Och så hon började ju samla in pengar och liksom köpa mat, presentkort och såna här grejer. Och folk började lämna liksom mat, så vi åkte runt med matkassar till folk och så. Och det här har ju växt och blivit jättestort. Och det, man säger, det behövs ju bara en liten gnista hos någon, och så sprider sig den här elden liksom av vänlighet, precis som du pratar om också. Och att, som hon då ville vara en Birgitta då för de här människorna i Piteå, runt omkring sig i sin kommun, som hon inte känner. Och det tyckte jag var, som, precis som du säger, att det är lättare att ge till någon man känner än att kanske ge till någon man inte känner. Så att man såg så här små, folk började bry sig. Helt plötsligt fick jag en förfrågan av en okänd person, eller det var en som kontaktade mig och sa, min kollega har inte råd att betala sin el, och betalar hon inte elen så kommer hon bli vräkta, och hyran, ja, det var sådana där saker. Hon har, jag tror jag har 5 barn eller något sånt, och jag tänkte, det här måste vi göra något åt. Så jag bara slängde ut lite snabbt på Facebook, kan vi göra en insamling? Och så gjorde vi det, och så betalade vi fakturan liksom med elen, och det var, jag tror det var på 6-7 tusen eller något sånt där. Och de fick liksom bo kvar. Och då kände man så, åh, fy så skönt. Även om det krävs ju inte så jättemycket av oss att hjälpa någon annan. Så att det är ju...
Det krävs väldigt lite för att beröra någon människa väldigt mycket, och om man sen också kopplar det till en själv. Vad får jag ut när jag är fin, när jag är god, när jag är vänlig? Jo, jag får så mycket kärlek tillbaka. Och inte av människor, utan av mig själv. För jag vet vad gott jag har gjort. Och det är egentligen en egoboost att vara fin mot människor. Så egentligen mycket av att man ger till andra, så handlar det om att ge till sig själv. Det låter knäppt, det låter egoistiskt. Men gör man gott, varför ska man inte göra det då? Och jag kommer ihåg, jag har inte alltid varit på det här sättet. Jag har ju varit hatisk, jag har levt destruktivt, jag har haft självmordstankar och jag har hatat. Jag har verkligen hatat mig själv, men framförallt svenska människor. Och då kanske någon som lyssnar och tänker, men hur kan du hata Sverige, du fick ju komma hit. Ja, jag fattar att man har den frågeställningen. Men om inte man hittar sin plats i det svenska samhället, då kommer man hata. Då blir man en tickande bomb. Och jag har själv varit en tickande bomb. Tills mitt liv vände. För 17 år sedan. Jag mötte Jesus. Livet förändrades totalt. Och då fick jag frågan. Vem vill du vara? Och jag visste inte vem jag ville vara. Jag visste inte vem jag var. Jag hade inte koll på mig själv. Det var då jag insåg. Ja, jag vill vara god. Precis som jag sa. Jag vill vara så dum i huvudet. God. Att folk tänker att det är något fel på den här människan. Det har de alltid tyckt. Oavsett vad jag gjort tidigare, så har folk tyckt att det är fel på mig. Ja, det ska få vara fel på mig, men ur ett gott perspektiv. Och första gången jag skulle göra någonting gott för någon. Alltså jag kände mig så falsk. Men efteråt, alltså vilken egoboost det var. Och då tänkte jag, okej, jag må inte känna att jag gör av hela mitt hjärta. Men jag ska ge. Och till slut blev det en självklarhet. Det blev en livsstil att ge. Och inte för att få av andra människor, utan för mig, jag tänkte att jag har fått en andra chans av Gud. Mitt sätt att ge tillbaka till Gud är att ge till människor. Och inte på bekostnad av mig själv. För här gör ju vi kanske fel, vi människor, att vi ger lite för mycket. Och det har vi gjort, det har jag gjort. Och man har gått in i väggen och man har blivit ledsen och besviken. Men jag tror när man ger till andra, inte på bekostnad av sig själv, då hittar man någon slags balans. Och människan behöver balans, det är då också vi kan gör det hållbart. Men när det sviker, så får vi tänka, men jag gör det för något som är så mycket större. I det här fallet för mig, alltså det är mitt sätt att vara kristen. Det är därför jag ger.
Jag tänkte på det här med, du nämnde lite grann tidigare, och jag antar att det kan dra åt det hållet, men om jag skulle fråga dig, vad är den värsta dagen i ditt liv?
Ja, det var ju då. Att behöva begrava sin bror är ju... Ja, och många av oss har ju begravt sina familjemedlemmar. Tony, min storebror, har... Ja, nej, men utan honom hade jag inte haft det liv jag har idag. Så han sa till mig, varför drömmer Charbel? Gör det, skit i pengar, behöver inte tjäna någonting, jag finns där för dig. Och han var ju nog mer stolt över det jag gjorde än jag själv var. Det var ju som att det var han som gick upp på scen varje gång jag gjorde det. Att det var han som vann alla priser när jag vann. Och ja, det är klart, då blir det ju, då blir det dubbelglädje någonstans. Men samtidigt som när han begravdes, det blev också en lättnad för att han hade cancer och ja, han slet killen. Så en av de kanske mest, alltså, det låter knäppt kanske, men det blev en lättnad när vi insåg att han tog sitt sista andetag. Men tuffaste dagen var nog när jag insåg att han hade cancer. Och det var ju dåligt besked direkt. Ja, men då var det som att världen rasade någonstans.
Hur tog du upp från det?
Nej, men vi har inte tagit upp oss från det. Jag bryts ju ner varje gång jag tänker på brorsan. Eller varje gång jag ska ringa honom. Jag fattar inte att han är död. Så ja, det kommer som en chock varje gång jag tänker på honom. Och jag tänker på honom varje dag. Det är klart man gör det. Men sen så får jag tänka, okej, Tony bror, han är inte med. Han kan inte andas. Jag ska andas 2 gånger. En gång för mig, en gång för honom. Så får jag där igen. Får manipulera min hjärna. Och möta min sorg på det här sättet att jag lever för två. Han älskade livet, brorsan, och fick verkligen vittna om Jesus in i det sista, gjorde han. Och det var mäktigt att se hur friska människor kunde bli berörda och kunde få en helt annan bild av Gud när han så sjuk ändå hade hoppet till Jesus. Det låter lätt, jag fattar det, men man ser en person som verkligen har gått den hårda och långa kampen, så blir det uppmuntrande trots att det skär i oss.
Ja, men sorgen och saknaden kommer ju alltid finnas där, och det är liksom, det blir som en bit som är borta av pusslet liksom så. Men att kunna då leva på hoppet om att en dag så kommer vi ses igen liksom i himlen, och det kan vara en liten tröst mitt i allt det tuffa ändå på något sätt.
Och för mig är det inte, jag tänker inte så. Jag tänker mer att jag försummar livet som han hade velat leva om jag inte lever fullt ut. Och sen behöver jag inte utesluta, det är klart jag hoppas att man möts någon gång. Men just det att, vad hade han gjort om han hade varit vid liv? Jo, han hade velat möta dig i denna radiosändning utan snack. Och då tänker jag, jalla, vi gör det.
Härligt, härligt att höra. Du nämnde också det här med, du har ju vunnit priser, och då, det är som att du har vunnit då för två, som sagt. Det tyckte jag lät jättefint. Men kan du berätta lite grann om de här priserna som du har vunnit?
Ja, nej, men det är kanske svårt som talare att prata om det, för att det är inte så exklusivt vad man talar. Alltså, hade jag varit musiker och vunnit massa priser, då hade man varit känd över hela Sverige slash världen. Men, nej, men det finns ju olika kategorier som talare. Och det var ju typ årets genombrott och årets talare, årets moderator. Och ja, jag blev nominerad och jag grät ju massor när jag bara blev nominerad. Ja, och jag vann, helt sjukt. En av mina bästa dagar i mitt liv. Men då var det mer, alltså, som nykomling vann jag. Året efter så loggade in på nätet, såg jag nya nomineringar. Tänkte jag, ska jag kolla om jag känner någon? Jag känner ju många olika talare. Så läste jag, så var det en massa kändisar, Jonas Gardell och Greta Thunberg och alla möjliga. Och så inbillade jag mig att det var mitt namn också där. Så skrattade jag för mig själv, det hade varit något. Men sen så fattade jag att det stod mitt namn. Och då blev jag chockad. Jag tänkte, jag kommer aldrig vinna. Jag behöver inte ens vinna egentligen, men sen så dök det upp att jag vann. Och det är också svårt att förstå, för jag har inte knappt gått ut gymnasiet och har aldrig trott att jag ska vara med och bidra till någonting bra. Och vadå retorik, vad är det för något? Men sen tänker jag så här, jag menar, hur om inte Gud som har varit med och välsignat? Och många har frågat mig, hur kommer det sig att du som inte haft förutsättningar i livet, då kan vinna alla största priser, man kan vinna som talare? Och då tänker jag, nej men jag har fått en gåva, och gåvan är att beröra människor. Om det är sittandes, liggande, ståendes, små publik, liten publik eller one-to-one, då gör jag det. Jag har aldrig tänkt att jag ska jobba med det här. För jag har alltid delat med mig av mitt vittnesbörd och mitt liv. Men jag tror alltså, träning ger färdighet, och ibland får man se frukten. Och då tänker jag, men det är klart Gud har välsignat att jag kan beröra. Och ja, så det, idag jag ser ju den röda tråden i att Gud har varit med mig hela tiden och låtit mig få bli bra på något.
Har det här hjälpt dig som talare, alltså just att vinna de här priserna, har det hjälpt dig att liksom få fler framträdanden, eller man ska säga, alltså fler jobb, rätt ut sagt?
Ja, men det tror jag faktiskt. Alltså, det är svårt att mäta också när det kommer, men jag tänker rent långsiktigt så tror jag att jag och du bara pratar om det nu på radio. Det gör ju jättemycket att folk kommer fram till mig och frågar om det är jag eller de känner igen mig någonstans. Det är klart det har hjälpt rent varumärkesbyggande. Sen om man får uppdrag eller om det är mer uppdrag, jag vet inte, för mitt ämne är ganska känsligt. Många vågar inte ta i frågan. De tror att nu kommer en invandrare och ska tycka synd om sig själv. Alltså det är ju inte så. Jag pratar ju om forskning och sen sätter jag liv i forskning utifrån mitt liv. Men jag tror att det har öppnat upp dörren. Och sen är det ju så här att prestation skapar relation. Hade inte jag presterat på scen och vunnit massa priser så hade ju du kanske aldrig fått höra och talas om mig. Och det är tyvärr människan ett nötskal att vi måste prestera för att få andra möjligheter. Och så jag tänker att ja, men det har fått säkert hjälpa mig en del av min karriär. Jag trodde det skulle bli mer faktiskt. Men det gör inget, jag älskar att jobba hårt och behöver inte åstadkomma allting än idag. Jag har massor år kvar att jobba. Men det har hjälpt, absolut.
Hur gick det för dig under pandemin då? För det är ju ändå en rätt tuff tid då, just som talare. Har du kunnat köra digitalt, eller vad har du gjort under pandemin?
Ja, men två grejer gjorde jag framförallt. Det var digitalt och jag testade alla möjliga sammanhang och konstellationer tills jag insåg att jag behöver ha en egen studio. Så jag byggde upp en egen studio och det fick kosta vad det kostade. Men då fick jag göra det på mitt sätt. Och ur det så har jag faktiskt både lärt mig mer engelska, alltså jag föreläser på engelska idag. Men framförallt så insåg jag att det är ett helt annat yrke än att stå på scen. Alltså stå framför kameror och stå på scen, det är inte samma sak. Så jag har blivit fantastiskt bra framför kameran. Som har gjort så att jag har fått massa olika alltså, skådespelerijobb efter det. Så jag gör lite reklamfilm och allting. Och det hade ju inte hänt om inte jag hade stått framför kameran, om inte covid hade kommit. Så det är en av de grejerna. Men sen så startade jag en arbetsförmedling där vi inspirerar röster och hjälper nyanlända eller ungdomar ut på jobb. Och det har varit fantastiskt att se när en människa mitt i en föreläsning skriker, jag har fått ett jobb, jag måste gå, jag måste gå. Och det är ju, alltså den kicken är ju helt fantastisk. Att vara med och se människor faktiskt ta steg till ett mer hållbart liv. Och jobb är hållbart, för då har man någonting att vakna till. Man har människor som räknar med en. Så det fick jag göra under covid-tiden. Under
Intressant.
pandemin. Ja.
Ja, men det är kul, alltså med det var inte kul med pandemin, men just med omställningen, man får lära sig nya saker, man får ta nya steg, utmana sig själv, kliva ut ur komfortzonen och så vidare. Så att det är någonting positivt kanske har kommit ut ur det i alla fall, på så sätt. Du, jag tänkte, det är dags att börja avrunda alldeles strax. Så jag har förberett fem snabba små frågor här. tänkte se vad du säger om dessa.
Och det säger du till en talare, 5 snabba frågor, då blir 5 långa svar. Okej, okay, då vet vi.
Som politiker, va? Yeah. Kommer aldrig gå rakt på.
Kort och koncist.
Kort och koncist. Hund eller katt ifall du ska ha det?
Ingen av dem, men för måste jag välja så tar jag nog en hund.
En hund. Politik eller företagande?
Företagande.
Singel eller upptagen?
Om jag är singel eller upptagen?
Ja, precis.
Ja, jag är singel.
Du är singel. Ja, nu körde vi ut single. I eten också. Hej ho. Te eller kaffe?
Ja, men det är te.
Nu kommer den nästan roligaste, tror jag. Vi får se hur du reagerar på den här. Gabbro eller Kjellberg?
Du, det är ju så mycket Gabbro. Älskar när folk kallar mig massa olika svenska namn på mitt eget namn.
Mm.
Det blir Gabbro.
Det blir Gabbro. Men jag måste bara fråga, för jag fick den här grejen i natt faktiskt. Just innan jag skulle sova så var den som, åh vad roligt att du ska prata med en. Vart kommer Kjellberg ifrån? Utveckla det. Kan du det?
Nej, men alltså det var... Jag tror en gång skulle jag skriva med vänliga hälsningar Kjellberg på min telefon. Alltså många, det går ju och... Ja, då blev det Kjellberg. Och sen var det... Jag vet inte var jag var på något ställe. De frågade vad heter du? Och jag bara Kjellberg. Och bara Kjellberg. Jag bara... nej, jag bara... Vet du, det funkar. Kör Kjellberg.
Vi kör
funkar Kjellberg. Inte Kjellberg. Ja, men jag blev kallad allt möjligt. Ja. Jag var på ett uppdrag en gång och... Då står det, alltså Kjellberg stod rätt. Och så kollar jag så här på väggen. De har skrivit mitt namn jättestort. Min bild, det var ju exklusiv. Och så ser jag, det står, det är någonting fel där. Det stod Barbro. Så Kjellberg Barbro hette jag en gång. Och det har den killen som gjorde det. Han har fått höra det på gången. Men vad vi skrattade.
Men du gjorde det ganska bra när jag uttalade ditt namn då.
Ja, ja. Nej, men det gjorde du bra. Och många tar åt sig av namn och ibland blir jag ledsen.
Mm.
Men alltså... Ställ frågan kring namn. Det blir ju jätterespektfullt då.
Eller hur?
För jag är ju sån. Jag är dålig själv på att uttala andras namn. Då tänker jag, du hjälp mig. Hur uttalar man ditt namn?
Mm.
Och sen så vet jag. Då blir det enklare.
Men alltså, jag har ju adopterat 3 barn från Taiwan. Och kinesiska är inte så där huvalett att lära sig. Och så står det ju då deras namn. Jag är i Stockholm på taiwanesiska ambassaden och så frågar jag där en man, jag bara, du, hur uttalar man mina barns namn? Jag har ingen aning. Han tittade på mig jättekonstigt och så gick han. Jag bara, jaha, okej. Okay. Men sen har jag fått lära mig så Enzi, Endu och Enju. Så att, det var inte så där jättelätt att liksom lista ut, och helst inte när det står på kinesiska. Det är ju helt omöjligt. Men de hade ju skrivit med våra bokstäver också. Så det var lite så här, hur ska jag uttala? Så det här med namn är jättesvårt. Så att, jag vet, när jag bodde i USA, då hette jag Mandberg som flicka. Och när jag flyttade dit så var det så här, Manberg. Ja, okej, okay, nej men det är jag. Så att, men det är som du säger, man kan ju alltid fråga, hur uttalar man ditt namn? Sen, mina barn säger att jag har ett guldfiskminne, så att, för jag omger mig mycket med, ja, men folk från Syrien, från Iran, från, ja, men jag älskar att vara liksom mitt i den kultursmeten här uppe, och just det här att komma ihåg då vad alla heter. Jag kommer ihåg ansikten, men namn har jag jättesvårt för, och det måste jag jobba på jättehårt. Hur är det med dig? Kommer du ihåg namn?
Nej, vare sig namn eller ansikte. Jag träffar så mycket folk att jag ber om ursäkt ständigt. Du, vart har jag, var sågs vi senast?
Mm.
Lite ledande, de vet, då kanske minnet kommer tillbaka. Men det är inte lätt med namn och ansikten tyvärr. Alltså. Man skäms ibland.
Men min mamma ringde mig här i veckan. Hon har en liten loppis hemma i Jokkmokk där vi kommer ifrån. Och hon tycker det är roligt för världen kommer liksom till henne. Hon får träffa massor med folk. Och här i veckan så kommer en kvinna och hon bara, jag känner igen den här kvinnan, säger hon. Så efter ett tag så säger hon, ja men det är Susanne Reuter, alltså en skådis. Så att det var så här, hon bara, ja men det är hon på ICA-reklamen. Hon står i lilla byn i Jokkmokk liksom. Så för man kopplar roligt. Liksom inte så här, vem är det? Nej. Jag känner igen hon, men det är ju som fel ställe liksom så. Hade hon sett henne på tv hade hon känt igen hon på en gång. Så att det kan vara så där.
Ja just det, för att man räknar med det.
Ja. Men du, så lite avslutningsvis, finns det någonting som du skulle vilja skicka med till lyssnarna?
Jo, nej, men jag tänker så här att som vi inledde med, Det uppdagas jättemycket kring integration, inkludering och hur ska man göra, vad finns det för lösningar och alla invandrare som inte passar in, alltså ska vi skicka hem dem eller vad ska vi göra? Jag tänker ju att den här frågan, den är inte politisk, den är inte näringslivet, utan den är min och din, där jag och du befinner oss. Ska vi göra Sverige mer hållbar, ska vi göra Sverige mer inkluderande, då behöver jag och du ta vårt ansvar. Och det finns ingen magisk knapp som gör så att det kommer bli bra. Nej, däremot behöver jag och du tänka på hur vi umgås. För beroende på hur jag och du umgås så kommer vi också vara med, antingen bygga upp Sverige eller att se till att Sverige blir mer segregerat. Och det finns ett test man kan göra på sig själv som jag tänker att jag skulle vilja avsluta med. Och det innebär just det här att ställa frågan till dig själv. Hur ser din bekantskapskrets ut? De du umgås med, hur ser de ut? Om du umgås med människor som bara är som du, så är inte du med och bidrar till ett mer inkluderande samhälle. Men om du umgås med människor, jag säger det igen, som bara är som du, beter sig som du, samma ursprung, status, kön, hudfärg, religion, vilket jobb man har, så är det det vi ska bygga våra broar på i Sverige. Men om vi däremot är människor som umgås, som är väldigt olika, precis som du beskrev just nu, umgås med människor, olika nationalitet, ursprung, status, hudfärg, kön, vart i staden vi bor. Grattis till dig, vi ska bygga våra broar på. Det enda sättet på riktigt att bryta segregationen, det är att vi beblandar oss. Och många nyanlända vågar inte komma fram och beblanda sig. Vi må vara sociala och högljudda, men vi vill inte göra bort oss heller. Och därav så tror jag att mycket, det första steget, ansvar ligger hos dig som är etnisk etablerad svensk. Det är du som vet hur svenska samhället fungerar. Och när en nyanländ möter dig som är etablerad, det är då vi kan också prata om hur funkar livsstilen i Sverige och vad funkar inte. Annars, vi kommer inte mötas. Det kommer bli ännu mer segregerat. Så ställ frågan hur du umgås, det vill jag skicka med.
Det var riktigt bra. Den ska jag ta med mig själv också här och fundera under dagen. Hur ser mina vänner ut här runt omkring? Och jag så här, bara hemma så ser vi olika ut, så det är härligt på det planet. Men du, Charbel, jättekul att du sa ja till att vara med här i Möt en norrlänning. Och så får vi se. Jag hoppas att jag får kunna ta upp dig någon gång hit till norr så du får föreläsa här uppe. Det vore jätteintressant.
Ja, det
uppe.
får vi ordna.
Ja, det tycker jag. Men du, ha en riktigt välsignad dag och så kör hårt och var glad. Så hoppas jag att vi hörs av framöver.
Det gör vi. Tack för att jag fick vara med.
Du har hört intervjun med Charbel Gabro och jag heter Kristina Lund. Det vi pratade om var ju att integrera och hur vi bygger broar mellan människor. Och var ska vi då börja? Jo, vi ska börja precis där vi står. Alltså i min vänskapskrets. Vem har jag runt omkring mig? Kan jag utöka min vänskapskrets på något sätt? Ja, se dig omkring och se vem har du runt omkring dig. Tack för att du har lyssnat och Gud välsigne dig.